Nacka. Det här är Radio Nacka. 99,9 Huggamurts. Klockan är nästan 7:02 på morgonen. Det är torsdagen den 29 april 2004. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje morgon mellan 7 och 8. Solen gick upp 4:56, går ner 20:36. Vi har en 6-7 grader nu utanför fönstret. Och det kommer vara soligt hela dagen. Inget regn. Kanske lite moln sådär. Så det är ungefär samma väderlek som igår. Men det kommer gå upp till 12 grader idag. En grad mer. Så det verkar som våren är på väg i alla fall. God morgon. Ansvarig utgivare för denna sändning är Radioföreningen Nacka. Och man kan höra oss på 99,9 MHz i Stockholm och på radiolars.com på internet. Som vanligt kan man ringa in hit också. 08 716 44 1708, 716 44 1 7. Ja, det var lite, det var en koltrast vi hade nyss där utanför fönstret här, och nu har man Saltsjöbanan åka förbi här. Jag var tvungen att stänga av det som knattrade. Det var den här dataskärmen som stod och knattrade här, så den, den hördes väl mest. I alla fall, det här är Radio Nacka 99,9 och... Jag sänder direkt varje morgon mellan 7 och 8. Vi ska gå in i boken också. Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson ska vi titta lite närmare på. Igår så berättade vi om gräddhyllorna och de olika skiktningarna i Storstockholm. Vi ska fortsätta lite på det och sen ska vi gå in och titta på lite av de olika befolkningarna som fanns i Stockholm för. Det var tyskar och det var finnar och det var holländare och många befolkningsgrupper. De har satt till och med en lag att det inte fick vara mer än 50% tyskar i styrande befattning i Stockholm. Men det var för det. Nu ska vi gå vidare. Det är ganska intressant att följa. Lars Eriksson kollar både bostadsbyggandet och industrin och handeln och hur folk levde både förr. Så att det är en ganska intressant bild av Stockholm. Och just före på FM-sändaren kunde vi höra om Gustavsberg och brukssamhället och hur man kunde få bostad om man jobbade på bruket och kunde få låna till hus och så vidare och blev på sätt och vis livägen, men också fick en väldigt stor trygghet. Så det var någonting väldigt positivt och negativt på den tiden. Man blev nästan låst till företaget. För länge var det så att de som jobbade på Saltsjöbanan här i Stockholm i tidernas begynnelse, de hade knappt ledigt och kunde knappt, de fick inte ens lämna Saltsjöbanan ifall de skulle behövas hoppa in som extra någon gång och sådär. Så det var sådana tider förr. Nu hör vi tåget här förresten. Och lite fåglar och sådär. Klockan är nu 7:08 på morgonen. Nästa 9 när ni hör det här. Det här är Radio Nacka. Vad har hänt ute i stora världen då? Ja, det är ju krig och elände som vanligt förstås. Och en av de större nyheterna var ju i Thailand där till en al-Qaida-typer och militanta muslimer har huggit ihjäl en hel del människor. Den senaste tiden man anfallit först hand polisstationer och sånt i södra Thailand. Annars är Thailand övervägande buddhistiskt. Vilket är en betydligt lugnare och fredfullare. Ja, de kallar sig inte religionens livshållning, livsskådning. Men tydligen hade nu thailändska polisen blivit förvarnade om att ytterligare en attack skulle ske, så man låg beredd och besvarade med maskingevärseld mot de här anfallande. Vad som var lite konstigt på bilderna var att de hade visat bilder på de dödade banditerna. De låg med machete i händerna. Jag vet inte om det är, det verkar nästan sådana marscheter kanske var ditplacerade efter, för det verkar lite konstigt, men inte vet jag. I vilket fall som helst stämmer nog uppgiften att det var ett anfall på gång, och det har varit flera sådana anfall tidigare, de här banditerna. Och några av dem tog tillgång till tillflykt till en moské där den thailändska polisen då stormade. Så ja, det verkar som vi har ett värld som spännande krig mot terrorismen på gång. Även i Sverige, där greps ju 4 misstänkta terrorister. Det är lika svenska medborgare. Det var i Malmö och Stockholm. Insatsstyrkan grep 4 stycken. Och nyligen skedde det ju, ett av alla de bombattentat som var i Irak var ju mot kurderna i norr, där Det har väl egentligen att göra med att alltså när USA krigar och England, så har man någon form av civil tanke att man ska försöka inrätta ett civilt samhälle så snart som möjligt. Så man har inte velat spärra av landet och ha för mycket avspärrningar, och kanske var det det som gjorde att det var lättare för de terroristerna att ta sig upp till norra delen, och där mördade man en hel del ledande kurder och politiska ledare och så vidare. För, ja, det är väl, kan det vara någon månad sedan nu. Så det var ett ganska stort slag mot skapandet av en kurdisk suveränitet i norr, även om det ingår i Irak. Och kanske var det så att den här, de här terroristerna som greps hade något med det att göra. Det är i alla fall de uppgifter som finns. Igår så flög de här kurdiska ledarna in till Sverige och berättade för Säpo vad han visste om några av de här gripna, som alltså kan ha varit kopplade till attentatet mot kurderna i norr för ett tag sedan. Möjligen är det så ligger till. Det är oftast locket på. Och det är ofta så när det sen ser på om de ska ta något till åtal eller hålla några anhåll och så vidare, så vill man inte alltid visa alla kort, därför att när det är underrättelse så vill man hålla så mycket som möjligt hemligt, även hur mycket man vet om de man har gripit. Så det är vanligt när det gäller spionmisstänkt att åklagaren inte lägger fram alla uppgifter, utan bara så mycket man tror räcker för, det minsta man tror räcker för att hålla dem gripna och sen för att fälla dem. Så vi vet ju inte om vi har fått reda på allt än, om vi kommer få reda på allt som de här är misstänkta för heller. Och Göran Persson är över i Amerika, har pratat med George Bush, och Persson har då, apropå svenska terroristmisstänkta, Persson har ju tagit upp frågan om den här svensken som sitter gripen i Guantanamo igen. Och lite USA så är han inte samarbetsvillig och hålls därför vidare. Men Bush sa i alla fall att man är samarbetsvillig med Sverige och vill arbeta med den här frågan. Se vad man ska göra med den här mannen. Och det är han som härstammar från Örebro. Innan dess från Marocko, tror jag det var. Jag kommer inte ihåg på rak arm varifrån det var. Ja, så det är väl då mest elände. Och Michael Jackson har en ny advokat på gång som han hoppas mer på, som faktiskt är en riktigt skicklig advokat som har lyckats få en hel del personer fria, och som tidigare har varit framgångsrik och som också har en stark ideell bas. Det är en advokat som gör bra med pengar, men på sin lediga tid och kan jobba gratis. Han kan åka ner kanske i söder och hjälper någon morddömd svart person. Det är hans mission att hjälpa svarta som hamnat i klaveri med rättvisan. Så det gör han även när han inte tjänar pengar på det. Och det var han som försvarade Richard Blake nyligen, den här skådisen dessutom. Men så det är Michael Jackson, det är ny advokat. Däremot så ser det väl ut som fallet på Michael Jackson är ganska starkt, och att det kan vara svårt kanske att försvara Michael Jackson i det här läget. Jag försvarar går alltid, men om det kommer att hjälpa så mycket, det beror på juryn då till viss del. Det här är Radio Nacka, klockan är 6:16 på morgonen. Jag heter Lasse och finns här varje vardag mellan 7 och 8. Om en stund ska vi gå tillbaka till Stockholms historia. Bob Woodward är en av männen som var bakom Watergate-avslöjandet 1972-73 och fick Richard Nixon på fall. Och Bob Woodward är en sån här människa som skriver böcker fortfarande mycket om Washington-politik och har en massa märkliga källor, och en del undrar, är det sant eller hittar han på det här? Han brukar komma fram med lite märkliga uppgifter, men han har nyligen intervjuat George Bush under lång tid. Suttit ner verkligen flera dagar i sträck ute på ranchen i Texas. Det var ett tag sedan han gjorde det, men nu har det resulterat i en bok. Och enligt Bob Woodward så är det minst han George Bush som styr och ställer. Det är inte så att han är någon marionett eller docka som de andra stämmer över. Och även Dick Cheney, vicepresidenten, lyder Bush och har respekt för honom. Och det är inte tvärtom, enligt Bob Woodward. Och Bob Woodward säger också att det finns ingen tvekan vad det gäller Bush och hans linje. Han är väldigt säker på sin sak vad det gäller händelserna i handlandet i Irak till exempel. Till skillnad från en Blair som tydligen ibland tvivlar och har kval. Inte minst när anhöriga till stupade soldater hör av sig. Däremot så tycker Bob Woodward att det här med Irak kanske inte var riktigt genomtänkt. Och Colin Powell hade sagt, if you break it, you own it. Alltså om man går in i Irak och skjuter sönder stället, så äger man det. Man äger alla de som bor där, all deras hopp och drömmar och hat och längtan och så vidare. Så det är ett stort ansvar att gå in i Irak, hade Colin Powell sagt. Men sen ställt upp lojalt när beslutet var fattat. Och Bob Woodward tyckte man skulle ha tagit kontakt med tidigare CIA-chefen Bob Gates. Enligt Bob Woodward så var det mycket CIA som kom upp med de uppgifterna. Mycket George Tenet som kom med uppgifterna om massförstörelsevapen och så vidare. Hotet från Irak. Och tydligen hade George Bush reagerat. Men vad är det här? Har ni inte mer än så här att komma med? Men det hade George Tenet stått på sig och sagt att jo, men det är ju så här. Och så hade man gått på den linjen. Ja, jag vet inte. Jag lyssnade på Bob Woodward när han intervjuades på Meet the Press med Tim Russert här i söndags. Det var ganska intressant att lyssna på det. Fast det var igår jag lyssnade, jag ligger lite efter här. Jag spelade in det. Man kan lyssna på Meet the Press på C-SPAN. Jag har en länk på min hemsida. Det är på söndagar klockan 18 som Meet the Press sänds. Så det är ett program som är ett av de största när det gäller att kolla det politiska läget i Washington och ta pulsen. Det är NBC som har det programmet och Tim Russert som är Washington-chef för NBCs kontor där. Så det är ett program man kan rekommendera. Och sen om man lyssnar vidare på C-SPAN på söndagarna kan man klockan 19 höra This Week med George Stephanopoulos. Och George Will är en av de bästa kommentatorerna där, analytikerna måste jag säga. Ja, jag berättade, eller lovade igår jag skulle berätta mer om det här Oil for Scandal också. Vi får se om jag kan ta det också. Det är så mycket elände i världen. Alltså, oj, 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 oj. Skönt att man sitter här i Nacka i alla fall några... Alltså min termometer visar 14 grader, men den är ju solen så det måste vara fel. Men det ska bli en 11-12 grader i alla fall idag. Och soligt hela dagen och bara enstaka lite moln bara. Det var Bob Woodward, det är en annan man som finns på horisonten i det politiska Amerikas presskår är Matt Drudge. Han är en sån där outsider som inte får komma in i de fina rummen riktigt. Han är lite Jag vet inte vad man ska kalla honom. Han är verkligen egen. Det är inte ren Aftonblad-stil, men det är en hel del källor han har. Och man vet inte hur han får tag i alla sina källor, men det är klart folk gillar väl att läcka till honom och vet att det kommer ut. Vad som helst kommer ut. Han är en sån där som är för total öppenhet och frihet. Och han visar gärna bilder på stupade amerikanska soldater som inte visas annars så mycket amerikanska media, om de är för gruvliga. Och han är för total öppenhet och så här. Och nu så läcker han en ny sak. Eller ja, det är väl någon som har läckt till honom. New York Times, den av stora dagstidningarna då i Amerika, de ska tydligen snart ha en story som ska bli en sån här exklusiv. Den ska komma på torsdag, vilket är idag, i en amerikansk tid. Jag vet inte om den har kommit ut än, men det ska tydligen berättas att Saddam Husseins hemliga polis, ja, det heter ju republikanska gardet, så specialrepublikanska gardet eller vad det heter, de allra närmaste, men de hade tydligen planerat för insurgency, som det heter, alltså oroligheter, och försöka ställa till det. De hade tydligen planerat för det innan Bagdad föll till och med. Och man misstänker nu att det kan vara de som ligger bakom mycket av de här attackerna i Fallujah och i hela Irak. Mycket av bombningarna mot amerikaner och sådär. Så det är tydligen någonting som New York Times ska skriva om, att det kan vara Saddam Husseins gamla trogna. Ja, om det nu stämmer, det kan ju ha hjälpt en hel del med att Saddam Hussein uppträdde som han gjorde när han blev gripen nyligen och inte alls visade någon sån här stridsvilja, och han har talat om för alla att de ska dö för saken och strida till slutet och sådär, och själv så lät han sig gripas utan göra motstånd eller ta livet av sig själv. Och det lär ju ha minskat stridsviljan hos många av dem som kan ha varit Saddams lojala tidigare. En del trodde väl inte på bilderna, trodde det var fejkat och sånt där. Men hur som helst, vi får se om det är någonting som kommer i New York Times framöver. Och den som vill läsa mer om just den här lägren kan gå till Drudge Report på internet. Det har jag ingen länk till än så länge. Jo, det har jag faktiskt, längre in på min hemsida. Drudgereport.com. Så kan man se mera. Tidigare om England, eller London ska jag säga, som kontrollstad med kameror överallt som läser nummerplåtar och sånt här. Och det pratas om det i samband med trängselavgifterna, hur man ska kolla vilka bilar som är inne i Stockholm. Men i London har man så kameror som kollar bilnummer. Här ska man tydligen göra i Florida också. Florida City ska då få en liknande koll med kameror som kollar varenda bil, varenda bilnummer. Var ligger Florida City? Jag måste titta på kartan här. Alltså. Jag vet inte, det kanske måste vara en liten stad, för det har man inte talat om så ofta. Det finns ett California City i Kalifornien. Det är en liten stad. Det ligger ungefär mitt i. Så att kanske ligger Florida City mitt i Florida också. Jag vet inte. Titta just nu på en karta, men kan det vara en liten stad? Kanske inte stor. Det är en stor karta jag har över hela. Nej, jag hittar den inte. Men ni får väl själva tänka på det om ni åker genom Florida City, att då registreras bilnumret. Förenklat säga att Stockholm alltid haft en social och ekonomisk skiktning inom sina gränser. Så fortsätter kapitlet Stockholm växer och breder ut sig i boken Stockholms historia av Lars Eriksson. Orsaksfaktorerna kan ha växlat, men i grunden är det samma problem vi talar om. Medan 1400-talets gräddhylla låg vid Järntorget. Jag trodde jag stängde av musiken här. Jag tror det är fel regel. 1400-talets gräddhylla låg vid Järntorget. Men det tidiga 2000-talets motsvarighet finns på många platser. Bland annat på Östermalm. Många kvarter på Södermalm. Och inte minst i flera av kranskommunerna norr om staden. På motsvarande sätt kunde man under senmedeltiden finna mycket påtagliga mörka skuggsidor i kvarteren kring Kornhamn och Mälartorget. Men när vi idag får besöka några av miljonprogrammets förorter. En viktig sak säger oss dock Stockholms utveckling under mer än ett halvt årtusende. De flesta kvarter, stadsdelar och förorter kommer förr eller senare ur sin problemfas och upplever en förändring mot ökad social balans. Och inte sällan även förvandling till eftertanke. Och blir områden för bostadssökande stockholmare. Ibland kan man tala om ett kretslopp i socialt anseende. Länge var Gamla stan, och i synnerhet området kring Järntorget, stadens absoluta centrum. Men under 1800-talet och det tidiga 1900-talet skedde en förslumning som tilläts gå mycket långt innan den hejdades och utvecklingen kunde vändas. Idag är området åter ibland de mest eftertraktade. Och av de 2000-talet stockholmare som lyckas ordna bostad i de här kvarteren känner de sig säkert lika mycket som i stadens centrum, såväl geografiskt som socialt, som Mårten Trotsig och de andra storköpmännen gjorde för drygt 400 år sedan. Och nu går vi in på ett nytt kapitel, stockholmarna under de gångna seklen. Som så ofta i forskningen om våra äldre historia och dess människor, så är det svårt att veta exakt hur stor Stockholms befolkning var under medeltiden. Vi rör oss hela tiden med uppskattningar. som har gjorts utifrån ett sprött källmaterial. Folkbokföring och befolkningsstatistik saknas helt. Istället är vi hänvisade till olika typer av skattelängder. Och att därefter försöka uppskatta hur många stockholmare det har gått på varje skattebetalare. Den senmedeltida befolkningen är rubriken på nästa stycke. Forskarna har med hjälp av såna här metoder beräknat att det vid slutet av 1400-talet och i början av 1500-talet fanns mellan 6000 och 7000 bofasta människor i Stockholm. Varav de allra flesta bodde i staden mellan broarna. De mest förmögna, köpmän och välbärgade hantverkare bodde i södra av stadens fyra kvarter, det vill säga i husen kring Järntorget. I väster däremot, mellan Norrström och Kornhamn, återfinner vi stadens fattigaste skikt. Där bedrevs tunga och eldfarliga hantverk. Något mera välbärgat var det inne i kvarteret runt Stortorget. Där bodde de mindre välbärgade köpmännen tillsammans med många hantverkare som tillverkade lyxprodukter, till exempel ur guldsmedernas ämbete. Den mest blandade befolkningen återfanns i det östra kvarteret längs stadsmuren ut mot Saltsjön. Här samsades en hel del välbärgade köpmän och en stor grupp fattiga, främst bland stadens fiskare. Längre ut på malmarna låg en spridd kåkbebyggelse, bebodd av fattigare befolkningsskikt som arbetade med tyngre hantverk eller inom byggnads- och transportsektorn. Och här bodde med all säkerhet många av de daglönare som drog sig fram med tillfälliga påhugg från dag till dag, eventuellt kompletterade med rent tiggeri. Så det senmedeltida Stockholm var med andra ord ingen stor stad till ytan, och än mindre sett till antalet invånare. Den var visserligen Sveriges största stad och kunde mäta sig med Östersjöstäder som Rostock och Stralsund. Men handelskontakter som Bremen och Hamburg var betydligt större, med knappt 20 000 invånare vardera. Medan stockholmarnas kanske främsta kontaktort på andra sidan Östersjön, Lübeck, räknade 25 000. Danzig, Köln och London hade vid denna tid nått 40 000 och Paris hade passerat 100 000-strecket. Jag ska bara gå tillbaka och säga att vad vi pratade om i Stockholm i den tiden var så mellan 6 000 och 7 000 bofasta i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet. Så fortsätter vi. Under de följande två seklen skulle främst London men även Paris expandera dramatiskt och få flera hundratusen invånare. Europas största stad skulle dock ännu ett par sekel ligga i kontinentens utkant, det gamla Konstantinopel, som år 1453 hade erövrats av turkarna. Och det förvandlades då omgående till det osmanska imperiets huvudstad, sedermera under namnet Istanbul. Här bodde vid mitten av 1500-talet minst en halv miljon invånare. Nästa stycke lyder de olika nationaliteterna i Vasatidens Stockholm. Det är först under 1580-talet som källorna låter forskarna ana den nationella sammansättningen i Stockholms befolkning. Stadens befolkning hade sannolikt minskat i samband med striderna kring blodbadet 1520 och Gustav Vasas långa belägring fram till år 1523. Under de följande decennierna gjorde Gustav Vasa energiska försök att få borgare från andra städer att flytta till Stockholm. Och vi kan se att många ledande stockholmare på 1580-talet hade sina rötter i andra städer, främst Arboga, Västerås, Uppsala och andra Mälarstäder. Kontakter med Norr och Linköping samt Älvsborg och många andra svenska orter är också vanliga i såväl släkt som affärssammanhang. Det kan naturligtvis alltid diskuteras vilka avgränsningar som ska göras när man klassificerar människor efter nationellt ursprung. Krävs det att båda eller en av föräldrarna är födda utomlands? Räknas den första eller andra generationen stockholmare födda? Och hur gör man om de på alla sätt håller sig till sin nationella grupp under hela sitt liv? Frågorna är många och svaren är inte alldeles enkla, vilket också visar sig att forskarna ofta har arbetat på olika sätt. Därför är resultaten inte sällan svåra att jämföra. Men trots det kan vi tack vare en omfattande forskning få en god uppfattning om hur Stockholms befolkningssammansättning har förändrats utifrån nationell indelning. Stockholms roll för handeln med en rad Östersjö- och Nordsjöhamnar och som stapelstad för norrländska och finländska köpmän och fiskare som handlade med de tyska hamnstäderna eller Amsterdam kan inte nog betonas. Det faktum att Stockholm ända fram till år 1680 var huvudstation för örlogsflottan fungerade också som en magnet på människor runt Östersjöns övre del och Finska viken. Norrlänningar, finländare och balter drogs in till staden. Och Stockholms lokalisering till en strategisk plats längs linjen Bergslagen, Mälardalen, Åland, Åbo, Finska viken understryker ytterligare hur centrala kontakterna med Finland har varit i stadens historia. Historikern och Stockholmsforskaren Nils Arnlund sammanfattade helt enkelt förhållandet på detta sätt, citat: "Det är omöjligt att tala om Stockholms historia om en aldrig så kortfattat utan att nämna Finland. Mitsa Finn om Stockholm, säger det gamla ordstävet. Här levde och verkade i århundraden en stor och strävsam finsk befolkning med samma rätt som den svenskfödda till vad den gemensamma huvudstaden hade att erbjuda. Man kallade en gång Finland Sveriges spiskammare, dess skafferi. Och länge gick denna tillförsel över havet helt till Stockholm. Grundsatsen om det så kallade bottniska handelstvånget, fastslaget till den medeltida statslagen, ägde bestånd ända till 1765. Och de sista envisa spåren av den ursprungliga ordningen utplånades så sent som kring år 1840. Flera årtionden efter skilsmässan 1809. Johan Wilhelm Snellman, Fenomaniens, det är Finlands finskspråkiga rörelse, store föregångsman, föddes 1806 i ett österbottniskt sjökaptens hem på Södermalms höjder. Det var på Kärhovsgatan. När hans motståndare förebrådde honom vad de menade vara svensk fientlighet, svarade den gamle frihets- och finskhetsivraren: "Hur skulle jag kunna hysa fiendskap mot Sverige? Jag som gret av glädje då jag första gången återsåg Stockholm efter det jag som barn lämnat det." Och därmed var det slut citat ifrån historikern Nils Arnlund, och vi går tillbaka till texten av Lars Eriksson. Det går man nog knappast att tala om Stockholms historia utan att nämna det finländska Stockholm och det inslag som finsk- och svenskspråkiga finländare utgjort allt sedan medeltiden. Efter reformationen, med dess krav på predikan på det egna språket, växte en finsk församling fram i Stockholm. Redan under 1500-talet dominerade predikan på finska. Men det förekom uppenbarligen även predikan på svenska för finlandssvenska församlingsmedlemmar som inte ville nöja sig med de övriga Stockholms församlingarna. Under 1600-talet tycks församlingen dock ha blivit i stort sett helt finskspråkig. Det första belägget för en finsk församling kan dateras till år 1533. Då den skulle mötas till predikan i det gamla Svartbrödra klostrets lokaler. Men redan efter 14 år blev församlingen husvill. Under 1500- och 1600-talen konkurrerade finska församlingen inte sällan med den tyska församlingen om gudstjänstlokal, innan finländare slutligen fick sin hemvist till det gamla bollhuset vid Slottsbacken år 1725. Dessförinnan hade man bland annat verkat i Riddarholmskyrkan under ett drygt sekel mellan 1607 och 1719. Andelen finlandsfödda av Stockholms invånare i slutet av 1400-talet uppskattas, om än med stor osäkerhetsmarginal, till mellan 10 och 20% av stadens befolkning. Under 1500- och 1600-talen är de lägre sociala grupperna helt dominerade bland Stockholms finländska inslag. Här möter vi åkare, fiskare, båtsmän och olika slags lägre tjänstemän, många bosatta på malmarna. Deras ursprungliga hemtrakter kan vi söka på Åland, som före 1809 räknades till den västra riksdelen och inte till Finland. Och ifrån Åland då, Nylands kustsocknar och en del av den Österbotten där Bottenviken var som smalast. Det finländska inslaget i stadsbilden var stort, även om vi räknar bort den de bofasta finländarna och studerar de som bara bodde i staden en kortare eller längre tid. Tusentals finska soldater och framförallt båtsmän rekryterades och kom till örlogsbasen i Stockholm tillsammans med sina familjer. Och även om man bortser från det bottniska handelstvånget, vilket tvingade alla norrländska och finländska städer längs Bottenviken att bedriva sin utrikeshandel via Stockholm eller Åbo, så var Stockholm en naturlig replipunkt för finländare. Finländska båtar och skutor förde breder, båtar, näver, smör, lax, torkade gäddor, strömming, ekorrskinn, tran, späck och hudar till Stockholm. Medan man förde hem spannmål från Mälardalen och salt från kontinenten. Bara år 1556 noterades över 700 besökande österbottningar i Stockholm. Men även från mera avlägsna trakter som till exempel Satakunta gjordes det året 24 resor till Stockholm. En del varor såldes vidare men mycket köptes av stockholmarna och hamnade på deras middagsbord. Och detta skedde i dubbel bemärkelse. Under Gustav Vasas regeringstid exporterades nämligen runt 25 000 så kallade finnekäril till den svenska rikshalvan. Och det var främst tallrikar och fat av trä som på detta sätt fördes över till en kundkrets på andra sidan Bottenviken. Och många av dem säkert stannade i Stockholm. Även kronan var en stor konsument av vad finländarna hade att sälja. År 1546 köpte slottsfogden Botvid Larsson Ankar runt en tiondel av vad finländarna sålde i Stockholm. Och 1548 täckte slottet hälften av sitt årsbehov av strömming. Det var 224 av totalt 465 tunnor. Genom inköp från finska fiskare. Och så här kan man hålla på i snart sagt det oändliga för att visa att kopplingarna mellan Stockholm och olika delar av Finland samt Åland, antingen genom täta kontakter, ledde till en mer varaktig bosättning i Stockholm eller bara tillfälliga besök under seglationssäsongen. Och där ska jag ta en liten paus innan vi går in på de andra nationaliteterna i gamla Stockholm. Thank you. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Klockan är 7.48. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje morgon mellan 7 och 8. Idag har vi den 29 april, en torsdag, år 2004. Och vi har varmt ute, det ska bli upp till en 12 grader, vilket är mycket för att vara i år. Men våren är på väg, bara några enstaka moln och soligt kommer att bli hela dagen. Och just nu så läser jag ur Lars Erikssons bok Stockholms historia under 750 år. Och vi har just fått veta en hel del om den finländska delen, eller Finlands härstammande delen av Stockholms befolkning. Så där på 1500-1600-talet. Men nu ska vi få lära oss mer om andra grupper. Det fanns dock en annan nationalitet som hade en stor betydelse i Stockholm fram till 1500- och 1600-talen, nämligen den tyska. Tyskarna hade sannolikt funnits med redan från början av stadens historia. Många tyska köpmannafamiljer i Lübeck, Rostock, Danzig och andra tyska städer sände yngre söner eller andra familjemedlemmar till Sverige. Där han på plats i Stockholm fick bevaka familjens och handelshusets intressen i den svenska bergshanteringen och i handel med bland annat bergsprodukter. Och på så vis fick den tyska befolkningsgruppen en oproportionerligt stort inflytande i Stockholm i kraft av sin ekonomiska och politiska styrka. Och det var på samma sätt som tyska köpmannagrupper utövade en ledande roll i andra östersjöstäder som Narva, Riga, Visby, Kalmar eller den norska Bergen. Den medeltida statslagens bestämmelser från 1300-talets mitt att tyskarna skulle utgöra maximalt 50% av stadens borgmästare och rådmän har av forskningen sett som ett tecken på att myndigheterna på detta sätt för att skydda det stockholmska köpmännens politiska inflytande från att helt överflyglas av stadens tyskar. Efter slaget vid Brunkeberg år 1471 utfärdades en bestämmelse om att alla icke-svenska, det vill säga praktiken tyska, borgmästare och rådmän skulle kastas ut ur stadens råd och i fortsättning vara förbjudna att inneha sådana ledande politiska och juridiska ämbeten. I tysk forskning har man mot den bakgrunden karakteriserat Stockholm som en tysk stad fram till Engelbrektsrevolten. Och den leddes av en bergsman vars farfars far med stor sannolikhet hade invandrat från Tyskland. Och Engelbrektsrevolten skedde år 1436. Så i tysk forskning har man sett Stockholm som en svensk-tysk stad mellan 1436 och 1471. Samt först efter 1471 som en svensk stad. Fullt så enkelt kan man nu inte göra det för sig, men kronologin ger ändå en aning om hur det tyska inflytandet i Stockholm ända fram till 1400-talets slut betedde sig. Här kommer ett getplan för att illustrera. Men ännu ett drygt ett sekel senare, det vill säga vid slutet av 1500-talet och i början av 1600-talet, tycks många tyskar eller tyskättlingar har suttit kvar i rådet och utövat ett betydande inflytande över Stockholms politiska affärer. Det är egentligen inte så konstigt, eftersom de dels representerade en ganska stor del av stadens befolkning och dessutom var dominerande inom de mest förmögna skikten. Tyskarnas roll som kontaktskapande i de östersjöstäder med vilka Stockholm bedrev en livsviktig handel är en annan faktor, som rimligen inte kunde nonchaleras av stadens fäder. Den mäktiga tyska kyrkan, Santa Gertrud, som stod färdig år 1642, vittnar om den tyska befolkningsgruppens politiska och inte minst ekonomiska styrka ännu vid 1600-talets mitt. Det tyska befolkningsinslaget i början av 1580-talet uppskattas till omkring 12% av stadens befolkning. Det var inte bara högre köpmän som tillhörde den tyska församlingen. Här fanns även hantverkare på olika nivåer och icke-borgerliga grupper som hovtjänare och militära befäl. Ett drygt 20-tal familjer, runt ett par procent av stadens befolkning, utgjorde på 1580-talet holländare. De flesta var köpmän, men ibland fanns även hantverkare och kronotjänare. Stockholm var fjärran från att bli en holländsk stad, som Göteborg nästan var i början av 1600-talet. Men flera viktiga positioner i staden innehades av holländare. Den främste var Johan III slottsbyggmästare Willem Boy. Men här finns även framstående guldsmeder och gästgivare. Holländarna var faktiskt i genomsnitt mer välbärgade än tyskarna, som i sin tur stod högt över svenskarna och finländarna. Det sista större befolkningsinslaget i Vasatidens Stockholm utgjordes av skottarna. De skotska familjerna i Stockholm var år 1582 inte fler än 12, varav en del var militärer och andra storköpmän. Bara en var hantverkare. Precis som stadens holländare uppvisar skottarna en stor språklig och ekonomisk sammanhållning. I övrigt förekommer enstaka danska. Ganska roligt. Ja, i övrigt förekommer enstaka danska. Ja, där ser man. Så, ja, ja. Det är inget att säga om det. Men även engelsmän, italienare och fransmän. Liksom en del ryssar och polacker. Ja, det bara såg så roligt ut på något sätt. Som att hela texten bara vände sig plötsligt. Eftersom finländarna måste räknas som svenskar utgjorde de det utländska inslaget i Stockholms befolkning år 1582 ungefär 15%. Författaren menar att man inte ska räkna med finländarna då eftersom de utgjorde den svenska befolkningen då. Finland tillhörde Sverige. Så för övrigt 15% icke-svenskar. Men ibland den ekonomiskt och politiskt starka köpmannagruppen utgjorde de en fjärdedel eller 27%. Stockholm var med andra ord redan under 1500-talet en internationell stad. Ja, jag ska ta en paus där. Roligt, texten bara vände. Det var så här väldigt seriöst och genomgående. Så, ja, så fanns det några enstaka danskar också. Så kan det vara. Jag förstår inte danska. Det är faktiskt många som tycker att är man svensk måste man kunna förstå danska. Det är nästan en skam att inte förstå danska. Men det var en gång liksom jag under någon sån här radioseminarium eller någonting som jag tror var Amerika. Jag träffade en dansk och vi pratade och så jag var så glad. Så förstår jag. Ja, men jag förstår ju danska, sa jag. Och då sa han, ja men jag talar ju svensk. Nej, det var inte texten som svängde, det var jag som uppfattade den på fel sätt. Men det finns faktiskt ett TT-telegram. Eller var det någon Seko? Nej, jag tror det var TT. Där det var en nyhetsuppläsare som rättade sig i sändningen. Han hade sett fel där på ett telegram. Han hade läst om så många personer. Men så upptäckte han att han hade läst fel. Det stod nämligen peruaner. Han hade då läst fel i hastigheten. Och så rättade han sig och sa, det ska vara peruaner, inte personer. Så han gjorde en dålig sak betydligt värre. Jag undrar om inte den grejen finns med bland Ekots grodor man kan höra om man går till sr.se och kollar på Ekot där det finns en hel gamla grodor inspelade. Det kan jag rekommendera. sr.se, så går man till Ekot och kollar in, lyssnar in grodorna där. Det finns många roliga saker. Statsisbrytaren Vilken till exempel. Ja, det var så här, det var en i direktsändning så satte någon och intervjuade någon. Så att en journalist intervjuade någon. Man hade fått tag på någon sån här befälhavare någonstans där ute och sådär. Och så hade en uppgift i handen där det stod gäller det då statsisbrytaren Vilken? Och då blev det tyst. Det var helt enkelt så att den som hade skrivit det här telegrammet som bakgrund för henne hade inte namnet på statsisbrytaren. Så den här personen hade bara skrivit statsisbrytaren då Vilken? Frågetecken. För att hon skulle ta reda på det. Men så kan det gå. Det här är Radio Nacka 99,9. Vi sänder direkt på vardagmorgnarna mellan 7 och 8. Och även idag klockan 17-18 kan man höra Sture. Och sen har vi massa intressanta program om Nackas historia, Värmdös historia och Saltsjöbadens historia och Stockholm.